Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet av Sporthuset sponsras av Kover & Melin Byggkonstruktion. Det här är byggkonstruktörer som arbetar med både små och stora projekt, nybyggnad, om- och tillbyggnad, bostäder, köpcentrum, kulturklassade byggnader och sen den här passionen för idrotten och idrottsanläggningar som vi känt av under de här åren då Kover & Melin krokat arm med Sporthuset. Senast i form av livepodd i det förra avsnittet. 220 kilometer är Nordenskjöldloppet, världens längsta skidtävling. Loppet har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. 220 mål är toppnoteringen för en rysk hockeyback i NHL under en karriär. Sergej Gonchar är rekordmannen. En svensk back har gjort fler mål än Gonchar och det är Niklas Lidström, Lida, som för övrigt i sin 1300 NHL-match gjorde just sitt mål 220. 220 mm är diametern på en herrdiskus enligt friidrottens regler. 220 yards var tidigare en etablerad distans inom framförallt amerikansk friidrott med legendariska Jesse Owens som en av världsrekordinnehavarna genom tiderna. Tommy Smith, ni vet han med den knutna näven och den svarta handsken på OS-prispallen i Mexiko. Han blev den sista att ha ett officiellt världsrekord på 220 yards. Det var på 20,0 sekunder. 220 000 åskådare var totalt på plats på hemmapremiärerna av årets upplaga av Allsvenskan och Superettan. En rejäl ökning jämfört med föregående år och i april så är kulan i luften igen i de svenska serierna. Avspark nu för Sporthuset avsnitt 220. Ett spänningsmoment i Sporthuset är egentligen var alla är också, för det är skiftande. Vilka städer kan vi ropa upp idag? Har vi några förslag där ute?
Vi kan börja med Montreal och en nyvaken Jens som håller på att fightas med jetlagen, men kommer ju upp i varje fall tidig morgon här, men eftersom jag är 6 timmar efter er så ni har väl lunchtid eller något sånt där trevligt hos er.
Mm. Och mer då?
Och så kommer vi från Karlskrona och jag har varit uppe jättelänge, alldeles för länge. Jag vaknade 4 i morse, kastade mig över en otroligt bra serie, Twins heter den va? Den norska varianten.
Ja,
och man kan inte sluta titta liksom, det är helt kört. Och sen ska man iväg till jobbet. Och det var så där lagom kul.
Du skickar med en annan serie som handlar om idrott som vi ska återkomma till faktiskt, som du ville ta upp som ett ämne idag. Så det kan vi ta. Men då har vi Karlskrona och här och var är jag? Jo, på Stockholms fotbollförbund. Ska återkomma till varför. Och vi tittar just nu, jag och producent Martin här, över en tavla. En klassisk sån här med magneter över en spelplan. Så jag kan vinkla den så att Jens och Miro ser den där. Du är tillbaka i Montreal alltså, Jens.
Mm, jag har varit på två veckors turnerande Barcelona för konferens och träffa lite klubbar där och så sedan så förra veckan var det faktiskt Madrid på måndagen, men på tisdagen var jag i London. Och
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Jag testade ju på där och var lite logistikansvarig för en del av resan där. Jag skröt ju om Blaine som ju är det närmaste Lasse Granqvist jag har stött på när det handlar om reselogistik. Alltså brutalt skicklig på det han gjorde och sånt där. Men då sa han liksom, du som har appen, skulle inte du kunna boka de här tågresorna som vi ska iväg på? Och ja, då gjorde jag ju det. Och bland annat så skulle vi åka från London till Lansing. Lansing är nere på engelska sydkusten. Så man åker liksom förbi Brighton och så bort till Lansing. Där Brighton har sin träningsanläggning för övrigt, för vi skulle hälsa på det. Och jag hade ju de där biljetterna och lotsade ju galant in mig och Blaine i rätt tågkupé, trodde jag. Men i vilket fall som helst, så när vi börjar närma oss Brighton där så är det liksom, och det är 2 minuter kvar, så kommer konduktören och säger, du, ni ska nog inte sitta kvar i den här vagnen om ni vill till Lansing, för att den här kommer att gå åt helt andra hållet. Så rast fick vi plocka ihop vårt pick och pack och flytta över den andra. Nå, vi skulle åka tillbaka från Lansing till London och sitter då på en station, och så är en jättegullig gammal dam som kommer fram, och så lutar hon sig emot mig. Hon är säkert 80 år. Och så frågar hon, is this train going to Southampton? Jättefin engelska hade hon då, såklart. Och jag bara, no, it's going to London. Och hon håller ju på, jag trodde hon skulle få hjärtinfarkt. Alltså någonting bara trilla ihop där. För hon blev ju så stressad över att vara på fel tåg. Och började rafsa ihop sina grejer för att hinna av. När övriga i tågkupén säger no, this is going to Southampton, you're on the right train, då är det jag och Blaine som sitter på fel tåg och liksom rafsar upp grejerna snabbt som tusan, springer över och sen så pekar de på andra sidan på perrongen.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Efteråt jag sa det till Blaine, kan inte du ta hand om alla de här researrangemangen så jag kommer undan från det här, för jag känner bara att jag håller på att ställa till det hela tiden.
Men du snackar om att delegera till fel person, Miro, utav den här Blaine alltså.
Ja, det kunde varit värre igen, så jag hade rest ihop, det hade gått helt,
vilket fiasko det hade varit alltså.
Helvete, tror jag.
Du har ju ett hopplöst lokalsinne, eller?
Ja, det har jag verkligen. Det var min största oro när jag skulle ta körkort i Karlskrona. Jag har bara bott där liksom i 10 år. Och det jag var livrädd för, det var att de skulle be mig köra till något ställe, då hade jag inte hittat dit.
Veckans surr.
Ja, just idag när vi spelar in det här så kom beskedet, det omtumlande beskedet får man ju verkligen säga, att Zlatan Ibrahimovic går in som stor delägare i Hammarby. Och det är alltså amerikanska Anschutz Entertainment Group, AEG, som hade knappt hälften av aktierna i Hammarby Fotboll AB och som för övrigt också äger Los Angeles Galaxy, MLS, som ju Zlatan lämnar i vinter. Det är de som har sålt hälften av sina aktier då till Zlatan, och det innebär att Zlatan kommer äga en fjärdedel av Hammarby Fotboll AB. Det var mycket spekulationer, för han la ju ut på sociala medier någon dag innan här någon bild på Hammarby-tröja och så, och många trodde att det var en total bluff, men det var alltså mer än så. Hur reagerar du på det som kommer här nu, Jens?
Du, första gröttuggan där på morgonfikat här, jag är ju 6 timmar efter er och åkte ju rakt ner i fel strupe, det kan jag ju säga. Så han har överraskat förr och han har överraskat igen, Zlatan.
Men frågan är ju också då, reaktionerna blir oerhört kraftfulla, och särskilt då i din hemstad, Jens, Malmö. Vad säger du? Hur, jag menar, det rullar ju in här nu om att det samlas in protestlistor för att statyn ska plockas bort, den som Zlatan var med och invigde för bara några månader sedan. Och han sa ju själv i kommentar till Sportbladet, där han gjorde en stor intervju i samband med det här, att om hans relation till MFF kommer påverkas av samarbetet, då sa han det, nej, det tror jag inte, det här har inget med MFF att göra. När det handlar om Malmö så snackar vi om fotbollsspelaren Zlatan, jag tror de i Malmö respekterar det här, jag har en god relation till MFF och haft det i alla år, men det här har inget med mig som fotbollsspelare att göra, jag tror att de i Malmö är glada för min skull.
Mm, det är nog inte så många som är det, och det är nog ganska många som är frågande, och det är nog många som är ganska så upprörda. Om Zlatan hade slutat spela fotboll för 5 år sedan, fortsatt sin bana som affärsman med investeringar i olika branscher och olika sammanhang, och det hade liksom gått en tid, så tror jag att det hade setts mer accepterat. Men liksom, när han köper in sig i Bayern och han säger jag vill hjälpa Bayern bli bäst i Skandinavien, så är det en krigshandling mot MFF. Mm. Och från och med nu så är Zlatan konkurrent med MFF. Basta. Många kommer nog också tycka att han klipper banden med MFF och göra detsamma gentemot mot Zlatan. Så jag tycker lite naivt och oförsiktigt av spelaren Zlatan. Men det här beslutet är, skulle jag vilja säga, är fattat av affärsmannen Zlatan.
Och frågan är då vad han kommer uppnå med Hammarby. För han säger ju det i den här intervjun med Sportbladet. Jag ska hjälpa Hammarby att bli bäst i Skandinavien. Och han säger också, apropå provokation mot Malmö FF, det här är klubben som har störst potential att bli störst i Skandinavien.
Det där gör ju ont MFF-are. Och den är ju onödig. Han rättfärdigar ju sin investering. Det är en och har varit en trend att spelare och spelarkonsortium köper in sig i klubbar och gör affärer ihop. Vi har Beckham i Miami. Nyligen träffade jag ett företag som heter 21st Club som hade i uppdrag att hitta en klubb åt ett gäng spelare som de ville köpa. Alltså, spelare har ju byggt på sig enorma förmögenheter. Zlatan har byggt på sig enorma förmögenheter, och ett sätt att, så att säga, investera och vara kvar i fotbollen är ju att investera i den. Ronaldo gjorde det nyligen i Valladolid, Drogba, Maldini, både investerat i två olika amerikanska klubbar, Hazard och ett gäng spelare till har investerat i klubbar. Och tittar man liksom på den nordamerikanska sidan där Zlatan har befunnit sig de här senaste åren, så är det här jättevanligt. Vad han kan tillföra är väl, ja, kontaktnät definitivt med internationella företag som skulle kunna intressera sig för Bayern och kanske locka till sig nya sponsorpengar. Kontaktnät med spelare, tränare, definitivt. Så det finns nog ett och annat namn som kan tänka sig att hoppa in eller på Bayern-tåget. Men hur länge finns den dragningskraften?
Men jag tycker ändå att det är märkligt, jag måste säga det, att även om det dyker upp en affärsmöjlighet, om han pratar med, nu dyker det upp då för att han är kopplad till det här amerikanska bolaget Villa via Galaxy, och det dyker upp en affärsmöjlighet, det är så otroligt märkligt måste jag ändå säga, att han inte räcker upp handen och säger så här, men vänta nu, jag kan tyvärr inte bli delägare i Hammarby, det blir en för stor konflikt med mina känslomässiga relationer till Malmö FF från min tid där. Så det är ju nästan som man tror att han vill såra MFF, känner jag ändå.
Ja, jag tror ju inte att han vill det, men däremot så tror jag att det finns en viss naivitet i det hela, och att inte se skillnaden på den affärsmöjligheten och det han riskerar att förlora i form av den unika position som han har haft som en MFF-ikon och med den fina resa han har haft som fotbollsspelare. Alltså, låt det gå 5 år mellan din fotbollskarriär och din affärsmässiga karriär innan du fattar något kontroversiellt beslut som, alltså, det går ju att räkna, det konsekvenstänket kan ju inte ha varit speciellt genomarbetat, alltså att
oavsett vad man tycker så bidrar det till ännu mer snurr, bass runt allsvenskan som ju redan är uppumpad efter den säsong som vi hade. Jag tänkte på det när han fick någon fråga här, kommer du sitta på Tele2 under 2020 och se någon match med Hammarby? Drömscenariot, säger Zlatan, är att jag ser Hammarbys premiärmatch på plats på Tele2. Sen vet jag inte vilket schema jag kommer ha närmaste månaderna för Zlatans eventuellt nya klubb då, om han ska spela vidare, det är ju inte klar än.
Men statyn lär nog inte få stå orörd i Malmö, tyvärr.
Sporthuset 220.
Licensnämnden i Svenska fotbollförbundet anser att Östersunds fotbollsklubb inte uppfyller elitlicenskriteriet, alltså de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift under hela nästkommande år. Det innebär att om det här då inte förändras i nästa instans, så kommer Östersunds fotbollsklubb inte att spela i fotbollsallsvenskan nästa år, och då tas den platsen istället ut av IK Brage. Men nu ska det här då överklagas. Överklagande nämnden är ju nästa instans, och sen kan det komma upp också i Riksidrottsnämnden, så de kommer gå hela vägen. Så det blir inte samma som i caset Daniel Kinberg då, deras ordförande, och den straffrättsliga rättegången mot honom, att fortfarande så finns det instanser kvar. Men nu, i nuläget så är det så att Östersunds fotbollsklubb inte spelar i Allsvenskan 2020.
Men lägger man ihop pusslet så förstår man ju att det gick inte för förbundet att komma åt Östersund via på grund av den här 3 månaders karensregeln och sådär. Och nu finns det en lucka där Östersund inte uppfyller licenskraven och att man tar chansen då. Och det känns ju som, till att börja med kan man lägga till att de här licenskraven har ju en koppling både till ekonomi. Det har koppling till tränare och tränarutbildning. Det har koppling till arenaorganisation och sådana där saker. Det här drabbade Östersund 2004. Fick hoppa ner en division. Nu pratas det väl till och med om att det skulle kunna vara aktuellt att Östersund kan flyttas ner 2 divisioner till och med. Jag kan säga en sak som ligger Östersund i fatet i det här fallet. Är att både föreningsstyrelse och bolagsstyrelse för Östersund har ju haft en ganska så klen bemanning. Det vill säga Kindbergs inflytande har varit väldigt, väldigt stort. Vilket nu också, om han nu inte finns som någon stark man längre, om han har varit så bidragande till allt som Östersund egentligen har gjort, så tror jag liksom att frågetecknet som licenskraven tar fram och visar här också blir liksom ännu starkare. Så det är klart som tusan att det här vore för Östersunds del ett otroligt och hyggligt stort slag mot dem och tvingas flyttas ner. Det är ju den hårdaste bestraffning som man kan få som klubb, men ganska, som jag ser det, ganska så naturligt att det kommer.
Det skulle innebära att IK Brage första gången sedan 1993 spelar i Allsvenskan. Men som sagt, det återstår instanser, så det är ingenting är klart ännu om Östersund kommer kunna lösa det här under 2020. Och det är alltså licensnämnden gjort bedömningen nu att nej, de kommer inte klara utan de ska flyttas ner.
Högt i tak i sporthuset.
Expertis inom 3 tunga sporter i det här avsnittet. Vi gillar ju att röra oss mellan idrotterna. Miro Salar, expertkommentator i friidrott och för detta stavhoppare i världseliten, också fystränare nu inom ishockeyn. Jens Källström, expertkommentator, tränare och för detta elitspelare i fotboll just nu på sportanalysfirman Sportlogic i Kanada. Där du, Jens, ju de senaste 2 veckorna har varit på en riktig turné i fotbollseuropa. Vi hörde ju det senast, hur du irrade runt innan du letade tillbaka till basen där i Kanada. Vilka anhalter var det?
En sväng förbi Atletico Madrid, ni vet där Cholo Simeone finns, mannen som kan pressa ur vatten ur en sten, vilket ju bara det är intressant att vara i närheten. Brent får deras koppling till dataanalys finns ju väldigt tydligt genom Matthew Benhams företag Smart Odds. Brighton, som jag tycker hade det är nog väldigt välorganiserad och välskött klubb som Graham Potter har kommit till. Och så sedan så var det en konferens i fredags där jag skulle vilja säga Paul Bolsom, ni vet, han som är fysiolog och head of performance för svenska fotbollslandslaget. Jag börjar förstå, han har ett rätt bra namn där ute i fotbollsvärlden. Väldigt respekterad, väldigt stark röst skulle jag vilja säga. Som hade ett bra nu går det igång en vattenkokare här bakom. Tror ni det är okej eller kommer det att störa?
Svårt att säga.
Vi ser väl vad som händer.
Hur gick den igång av sig själv där ute?
Nej, faktiskt inte. Utan jag bor ju inneboende i en lägenhet hos en fenomenalt trevlig dam som sover några nätter nu och då i sin lägenhet. Och så resterande delar så har jag hand om den här lägenheten själv. Så igår kväll när jag kom hem efter att ha åkt raka spåret från flyget, landa Montreal, in till jobbet, jobba till klockan 6:30 eller något sånt där, promenera hem. Så har man härlig, god fransk fisksoppa stående på bordet. Då blir man ju glad. Då får man ju stå ut med att hon kommer in och sätter igång kaffe eller vattenkokaren här lite nu och då.
Känner man inte, Miro, att man vill veta mer om den här fenomenalt trevliga damen?
Var det hon som hjälpte dig komma in då när du inte tog dig in på jobbet?
Nej, faktiskt inte.
Det är inte samma alltså.
Hon har en jättebra grej här. Vi bor då i ett bostadsområde i Montreal som heter Outremont, som är jättefint. Hennes taktik är hon låser aldrig. Hur lätt som helst, går inte att misslyckas.
Det är ett perfekt upplägg för dig.
Det är ju helt perfekt just. Jag slipper allt vara larm och nycklare.
Var vi någonstans?
Vi var faktiskt på Paul Bolson, som är aktad person i fotbollsvärlden, bra bit utanför för Sveriges gränser. Så vi ska vara rätt så tacksamma, tycker jag, att vi har honom engagerad och kopplad till svensk fotboll. För han gör väldigt mycket och han har en väldigt bra syn kopplat just kring, om man säger, data och fotboll. Och ser liksom förståelsen för att man måste bli duktig på att kommunicera, de som jobbar med data och analys, med de som jobbar i sporten. Det gäller bara att de här två måste prata på samma nivå och med samma språk. Mm. Och där är jag och Paul Boll som helt eniga om det, den delen. Och det är en konst att klara av att göra det.
Vem var det som kunde pressa vatten ur en sten, Jens?
Diego Simeone,
just
även kallad Atletico Madrid. Cholo, Atletico Madrids tränare.
Undrar om du är lite det också, Miro. En man som kan pressa vatten ur en sten, när vi tittar på Karlskrona Hockey, där du är fystränare. För det är någonting som ni gör i alla fall, som gör att ni helt utan resurser, inga pengar, klubben på väg mot konkurs, allt ser helt hopplöst ut, ingen vill ha er, ni är som en humla som inte kan flyga för att ni är för tunga eller för små vingar och sånt där, men ändå studsar tillbaka hela tiden nu. En enorm fin svit i hockeyallsvenskan. Är det du som gör det, eller? Vem är det som gör det? Vem är det som fixar till det? Ni har ju inga spelare.
Nej, men det är klart att det är... Ja, det har vi. Jo, det har vi. Jag har 4-5 som spelar. Så. Men en nyckel till det är att vi väldigt, väldigt tidigt försöker få ihop våran trupp. Träna gemensamt under hela sommaren. Ganska tuff, hård fysisk träning, vilket jag tror de flesta försöker bedriva givetvis. Men det jag tror nyckeln med det är att... I alla fall i hockey är det så då att... Man får en otrolig sammanhållning och killarna lär känna varandra, de umgås mycket i en situation där de inte ännu har utsatts för någon konkurrens. Man håller inte på och kämpar om man är i första femman eller tredje femman eller fjärde femman eller vad man ska spela, boxplay eller powerplay. Istället för som det kanske ibland har varit i hockeyn då, att spelare dyker in väldigt, väldigt sent. Dels för att klubbarna ska spara pengar, de slipper betala dem över sommaren. Men man ramlar in då i augusti när man går på is, och även om de har skött sin fysiska träning så tycker jag ändå att de tappar bort den här lagkänslan och svetsar samman gänget.
Ja, men du är lite ödmjuk också, känner jag, när det gäller själva fysträningen då också. Jag menar, nu är det ju så att KL-spelare, NHL-spelare söker sig till dig för att få individuell träning. Apropå, det ska vara kul att ha ett fysrace faktiskt mellan Paul Bolson, som du pratade om, Jens, och Miro, två proffs, för att då slipa till fysen hos de här spelarna, och att man då kan trolla med ett lite sämre material via deras fysik.
Vad är hemligheten?
Ja, det som jag har lagt ner mycket krut på är egentligen då göra mycket tester och försöka identifiera vad en hockeyspelare, en elithockeyspelare, vilka fysiska egenskaper han måste besitta. Det är ju väldigt enkelt att säga att alla ska vara i grunden bra atleter, men vi vet ju att en fotbollsspelare behöver ett bättre VO2-maxvärde, alltså en konditionsvärde, än en hockeyspelare behöver, men hockeyspelaren behöver tåla laktat på ett annorlunda sätt och sådär. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om att man får gå in i varje idrott och sen då mer designa dem åt det hållet.
Nu är vi inne på ett par ämnen som jag tror många fotbollstraditionella personer kanske inte riktigt har tyckt var kärnan. Apropå det motstånd som du ibland kan möta, Jens, kanske när du predikar då det här med sportdata. Då det finns konflikter där att det blir så mätbart i den här sporten som ju har den här härliga rubriken Gröna fältets schack. Och inte minst fysträning då, apropå Miro och Paul Bolson som de var inne på, fystränare som är viktiga. Och just det här med fysträning, då hajade jag till då när Olof Lunds podcast Lund hade Hajo Seppelt som gäst. Det är alltså den här tyske journalisten som är en av världens främsta granskare av idrott och har skakat om en rad länder, förbund och idrottare med avslöjande om dopning då. Och han pratade om dopning kopplat till fotboll. Och det här är ett ämne jag har varit inne på några gånger. Han säger det att i podden här hos Lund. De som hävdar att dopning inte ger så stora effekter i fotboll vet inte vad de pratar om. Det handlar även i fotboll ju oerhört mycket om uthållighet och styrka. Och vi är långt ifrån ett bra dopningskontrollsystem i fotboll. För FIFA, Internationella fotbollförbundet och WADA, den internationella antidopningsbyrån, samarbetar dåligt. Och framförallt säger Hajo Seppelt, vi kan höra här, det finns inget intresse att ta tag i dopningsfrågan inom fotbollen.
I would say at the bottom line there is no real interest by federations for decades to challenge doping seriously. The best thing for them is to avoid the public debate about doping. That helps, and that is a win-win situation for everybody. And so I have also always my doubts to believe that people in federations have really a really serious interest to challenge and to fight doping, because it's not good for the business.
Så säger Hajo Seppelt, den undersökande tyske journalisten. Alltså inte bra för businessen. Den internationella fotbollen håller dopningsproblematiken på avstånd, för dopningsfall är inte bra för businessen. Det ger helt enkelt badwill till sporten. Och det här alltid varit min poäng också, att vill man undvika rubriker, negativa rubriker som ger badwill, så ska man ju såklart ha dåligt med dopningstester. Har man mängder av dopningstester som cykelsport och skidåkning och friidrott som bedriver en intensiv jakt på dopade, då blir det ju många fall. Och det är också lite fascinerande att fotbollen då, trots att det har funnits ett antal, trots dåligt med tester, har det varit ett antal case med systematisk dopning i klubbar då, som har gjort det gemensamt. Man har tagit ett helt lag och dopat dem. Juventus har haft sådana fall, Marseille, lag i Sydamerika, men ändå så avfärdas fortfarande dopningsfall inom fotbollen som enskilda företeelse. Men det mest fascinerande av allt, det är ju det här, om vi kommer tillbaka till det, att det fortfarande kan vara så 2019 att man på fullast allvar menar att i fotboll så tjänar man inte så mycket på att dopa sig. Han berättade i den här intervjun, han Seppelt, att 90% av de testerna som görs inom fotbollen görs inte på EPO till exempel, som är det klart bästa uthållighetspreparatet, som gör att man kan springa hur mycket som helst. Men 90% av testerna, då är inte EPO med, så ser det inte alls ut i de här individuella idrotterna jag pratar om. Så reaktion på det, kanske först från fystränaren.
Det ena är då kanske då, om du tar steroider, att du kan bygga upp din styrka, bli explosivare och snabbare och allt det här på ett fuskigt sätt. Men jag tror ju egentligen att dopningen ersätter den här enorma kravet som det finns egentligen på att inta rätt typ av kost. För det är ju det handlar om. Du ska träna, du ska återhämta dig. Där är kosten enormt, alltså en otroligt viktig ingrediens för en atlet. Och det är klart, tar du preparat och sådär, så kan du kanske vara lite slarvigare där och inte behöva ta in det. Men att du inte skulle ha nytta av det. Alla idrottsmän skulle givetvis ha nytta av att ha en bättre fysik.
Bara för att ge dig ett litet tips, och även övriga som lyssnar, Miro, så var det lite intressant, för det var en kille från Arsenal på den här konferensen som jag var på och här i fredags, som berättade hur de använde färsk data. Och det var bland annat kopplat till loaden som spelare hade haft på en träning, det vill säga hur hårt man hade tagit ut sig. Och så tog man den och presenterade den på skärmar när spelarna gick och åt lunch eller när de åt sina måltider. För att de skulle se sin egen, okej, hur mycket har jag egentligen förbrukat och hur mycket behöver jag egentligen fylla på?
Jag har ju den stora förmånen i Karlskrona att jag kan scanna mina spelare, alltså se då vad som händer. Och inte bara titta på en våg, hur det pendlar, utan jag kan titta då på hur mycket underhudsfett man har och hur mycket muskulatur man har. Och då har man ju varje år har man ju haft spelare som tappar vikt under säsongen, och så finns det de som då lägger på sig onödigt fett under säsongen. Så att det är jätteintressant det du säger, och det är det som är min point också. När det gäller dopningen så menar jag då liksom ett motvapen, eller den nya dopningen kommer vara då att fler och fler kommer förstå vikten av kosten.
Och då är vi nästan inne på din dokumentär, va, som du såg på Netflix. The Game Changers.
Nej, men de hade ju plockat fram ett antal olika duktiga idrottsmän som hade både vunnit olympiska medaljer och annat då, som var vegetarianer och fick i sig till det de behöver för att kunna idrotta då, att och de som givetvis var med i den här dokumentären då, de hyllade ju detta och påstod att det var framtiden, det var så det skulle se ut, det var den rätta vägen att gå. Och där är inte jag tillräckligt påläst, jag tror att det kan vara för de som inte verkligen är nördar då, så tror jag att det fortfarande är bra att man får i sig protein från alla olika tänkbara proteinkällor.
Det var en ganska snygg sån här, ska vi kalla det, ett rätt snyggt citat som en i filmen sa.
Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat?
Och att man kraschar ganska mycket myter om att kött inte kan ersättas. Sedan så tror jag väl att det kanske lite svagheten kan ligga i att hävda att idrottarna blir bättre med vegetarisk kost. För det finns nog lika många anekdoter och lika många historier som skulle kunna bevisa att man kan bli bättre även med annan typ av kost och sånt där. Men jag glider ju mer och mer över mot det vegetariska, så jag tilltalades av det hela och är inne på att vegetariskt är väldigt bra.
Men du gillar väl inte såna här proteinbars och det, Miro, eller?
Nej, men alltså det här med proteinet är ju, till syvende och sist så är det ändå så här liksom att om vi, en elitidrottare tränar stenhårt två pass om dagen, som behöver en lik förbaskat inte mer än 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Och då har jag tagit i då, vi vanliga dödliga, det räcker med att vi får i oss ett gram. Och det är inga svårigheter att få det om vi nu äter allsidigt. Och jag håller med dig, Jens, jag tilltalas mer och mer också av det och dra ner på min köttkonsumtion. Det vill jag absolut göra. Men det är egentligen inget nytt. Jag menar, jag kommer ihåg Dan Glans, tror jag till och med då.
Dan Glans är sexa.
Ja, just det, den. Jag tror att de var vegetarianer. Och det som krävs då, om man ska då förändra sina kostvanor, är ju en enorm kunskap. För rent teoretiskt då, om vi skulle ta bort alla mjölkprodukter då och kött, fisk och allt det här då, så då är det klart, då måste vi börja titta, var får vi oss proteinet? Då är det viktigt att man kompenserar det till exempel med baljväxter. Och har vi då inte ätit det tidigare, jag menar, du har aldrig ätit några bönor i hela ditt liv, så ska du då släppa köttbiten och börja sätta i det sådana saker som du kanske inte är van vid. Du måste vara beredd att göra det.
För att se ihop det här också med dopningsdelarna, så tror jag faktiskt att om det någon gång kommer att bli en oberoende granskning av all idrott runt om i världen, oavsett proffsligor och så vidare, så tror jag att det finns ett enormt mörkertal både i fotboll och hockey i de här proffsligorna. Och det ska bli spännande att se om vi kommer kunna säga så här i framtiden, ungefär som vi säger om friidrotten från 80-talet då, att det var hur mycket dopning som helst som gick under radarn på den tiden, om det kommer visa sig att det är så. Det vet vi inte, men vi vet att Hajo Seppelt, som var gäst hos Olof Lund, han var i alla fall skarpt kritisk till fotbollens del i antidopningssamhället.
Besök i sporthuset.
Barn rör sig allt mindre, trots att vi vet mer om hälsokonsekvenserna av stillasittandet kanske än någonsin tidigare. Barnets muskler, hjärta, motorik, sömnkvalitet, koncentrationsförmåga försämras i takt med att barnen rör sig mindre. En rapport från Folkhälsomyndigheten i år, så är det så att framförallt på tjejsidan, titta på tjejsidan till exempel, 15-åringar, 9% som rör sig tillräckligt. Och enligt samma rapport så följer såväl fysisk som psykisk ohälsa i stillasittandets spår. Och det känns som en bra ingång på det ämne som vi har haft upp mycket under den här hösten i sporthuset, nämligen att det här rimmar inte särskilt väl med att det blir en allt mindre andel idrottsytor i samhället, särskilt i tätorterna då. Vi fortsätter på samma tema som i vår livepodd förra avsnittet. Gå gärna tillbaka och lyssna där om ni vill, 219, när vi pratade en hel del om det här. Men nu, just nu är vi ju på Stockholms fotbollförbund och här hos oss Andrea Möllerberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Andrea, du är alltså dels är du ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Väsby kommun, om jag förstått rätt.
Yes, det är korrekt.
Och dessutom, apropå att vi är på Stockholms fotbollförbund, så jobbar du här med vad då?
Jag är distriktschef här sedan mitten av augusti, ansvarig för verksamheten.
Och det här För det började med att jag såg en artikel där du uttalade dig rätt skarpt. Det handlar om bredden, området bredden, där det planeras för bostäder och förskolor och allt möjligt. Men få idrottsytor, och du var skarp i din kritik mot det. Berätta.
Ja, nej, men i bredden i Upplands Väsby så ska det byggas ungefär för 2 500, varav 700-800 barn och ungdomar mellan, nu ska jag säga, 6-14 år. Och det är mer eller mindre, det finns inga idrottsytor överhuvudtaget. Den idrottsytan som finns är inklämd i en mörk gränd, och den är väl ungefär som en basketplan. Och jag tänker att 700-800 barn är ett helt nytt område. Vad ska de ta vägen? Vad ska de göra? Så att det är ju, hade vi uppe i min roll då som politiskt ansvarig. Och jag tyckte att jag hade en kommunikation med de som skulle exploatera ytan, men jag tycker inte att jag fick någon bra respons, utan de var väldigt nöjda med den ytan de hade tagit med i planeringen då. Så att, och då gjorde jag ett lokalt inlägg där, eller en artikel om det i tidningen då.
Och då är det så att, för det här handlar ju om, mycket ligger ju hos kommunerna. Vi hade ju tidigare en riksdagspolitiker i förra avsnittet som pratade om att ja, det är svårt att lagstifta, och vi vill inte lagstifta om allting, utan kommunerna får sätta press och sådär. Men ändå så verkar det som att det inte görs då i tillräcklig utsträckning.
Nej, det är helt korrekt, och det ligger väldigt mycket hos oss i kommunen att om vi ska godkänna detaljplanritare, ge bygglov och liknande, så måste det här integreras på ett helt annat sätt. Det gäller inte bara idrottsytor, utan det gäller ju förskolor och skolor också. För hur eller senare, när de här såna här stora områden byggs och det kommer in så mycket barn och ungdomar, så måste ju kommunen förr eller senare erbjuda grundskolor, förskolor och idrottsytor. Mm. Helst skulle man vilja undvika en lagstiftning, men det kanske är den vägen vi måste gå för att det ska bli en förändring. För den förändringen måste ske ganska snart.
Efter förra avsnitt så skickade jag ut på Twitter, och ni kan också höra av er apropå den här diskussionen på @sporthuset på Twitter. Det finns också på Sporthuset podcast på Instagram, det här med att idrotten kommer så långt ner på den politiska agendan. Du som nu också är kommunpolitiker. Och då fick vi in mängder av inspel från lyssnare. Som till exempel Martin Salin skrev här: min förklaring skulle vara att i debatterna i politiken, till exempel valrörelsen, är fokus på frågor som avgörs väljarnas röstbeteende. Och idrott och hälsa är liksom inte på topp 19, skrev han, över de viktigaste frågorna för väljarna. Enligt Valu var det så. Mm. Så den är inte på topp 19, och då har inte partierna råd att prata om idrott för att, om man vill ha väljare helt enkelt.
Nej, om man ska slå igenom, då blir det oftast naturligt att man pratar om omsorg och utbildning och trygghet och integration och liknande. Det är de frågorna som har varit mycket uppe i media och liknande. Och så att det är klart att politikerna styr sig mycket av de undersökningar som görs ute, vad folk vill veta eller vad folk vill förändra mest om. Men det är uppe på riksdagsnivå och regeringsnivå. Tittar man ner på kommunal nivå, så är det inte alls samma frågeställningar. För då är man mycket närmare sig själv och sin egen familj. Och då slår frågor oftast igenom mycket mer runt utbildning, alltså skola och idrott och fritid. Det är mycket, mycket tydligare det att det är ett större intresse när man kommer ner på kommunal nivå. Jag kan ju tycka nu när jag klev in och fick då, och vi fick väldigt mycket mandat och blev ett väldigt stort parti och fick väldigt tydliga positioner jag blev då ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som är alltså högsta politiska organ i idrotten och fritiden i Väsby. Ja, då håller vi på att bygga en fullstor inomhusfotbollshall nu som är klar förhoppningsvis årsskiftet 2021 eller tidigt på våren 2021. Mm.
Så egentligen är det här en uppmaning till engagerade idrottsledare att också engagera sig i politiken om man vill kunna åstadkomma förändring.
Ja, vi engagerar oss lite. Vi har så mycket tid över, så hoppa in där också. Men alltså, jag tycker att det är tydligt att finns det någon på en position med makt som har intresse, då är det som drivs. Det är samma sak i miljöfrågor, det är samma sak i skolfrågor. Finns det de som har barn i skolåldern, så det är klart att det är mer intressant för dem att titta på den än de som kanske inte har barn eller som har äldre. Alltså det, så är det. Så att det behövs absolut fler som jobbar på lokal nivå för idrottsfrågorna. Definitivt. Sen om det är någon som tycker att det är så roligt att göra det. Liksom. Men sen ska man ju in i systemet också. Nu sitter jag i ett lokalt parti och jag är inte dugg intresserad av att gå vidare någon annanstans, men jag tror att det måste finnas folk som är brinner och är djupt intresserade för att det ska bli en förändring och liksom bråka för sin sak eller bara säga, men
hur går det med ditt bråkande där nu då?
Ja, men det går bra så då. Det nej men nej men det började egentligen innan, alltså innan jag klev in på lite, så började det med att jag då var jag ordförande i Väsbys största fotbollsförening Bollstanäs, som nu finns uppe i elitettan för damfotbollen då. Och då började jag med att jag liksom jag fick nog. Jag bara tyckte nu är det fotbollens tur. Så att då uppvaktade jag ganska kraftigt dåvarande kommunstyrelseordförande som var innan valet då. Och mer eller mindre, ja det låter ju hemskt säga, men alltså hota, jag ska ta alla mina medlemmar och se till att inte en enda röstar på dig. Ja men det var ungefär det. Liksom, jag var så liksom förbannad liksom, för att nu får det vara nog. Här är fotbollens största verksamheten i kommunen. Vi har ingenstans att vara. Och sen så hörde då lokalpartiet av sig frågan om jag ville ta frågorna runt idrotten hos dem då. Vilket jag tänkte, ja det kan jag väl göra liksom. Och på den vägen blev det, och så blev jag nummer två på vallistan och så fick jag massa personröster och förstod ingenting, och helt plötsligt satt jag där och var ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Och det var idrottens kraft som gjorde att du fick de personrösterna
såklart? Alltså det kan jag lova att det var. Alltså det var folk i min förening.
Och så det kan också vara en uppmaning att ser ni något idrottsnamn, alla ni som hört av er till exempel social medier till sporthuset, på de här listorna i framtiden så rösta på bara.
Ja men det är verkligen viktigt. Det är det som gör skillnaden om man nu, för att, och sen ska jag också säga att när det kommer till skola och omsorg och liknande, alla partier pratar om de frågorna. Det kommer inte glömmas bort för att det kommer in någon med idrottsfokus, utan det kommer fortfarande finnas 5-6 partier som har det som sina viktigaste områden. Så det är inte så liksom på bekostnad, utan det som händer är att det kommer in någon med idrotten också.
Jag tänkte på en sak också. Min yngsta dotter Filippa, hon började spela, det är lite oväntat måste jag säga, om man bor i Stockholmsrådet, men hon började spela bandy på is. Det trodde ni inte.
Nej.
Hon ska bli bandylirare. Och börja spela då lördag förmiddagar. Organiserad form, Gustavsberg, bra bandyklubb. Och då tänkte jag på det här som Peter Elander pratade om i förra avsnittet. Han pratade om spontanidrottsytor. Men det är först nu, när vi fick in henne i en organiserad verksamhet, som hon började göra någonting på lördag förmiddagen. Det fick jag ju lite dåligt samvete. Jag borde se till att hon hamnade i något spontanande. Men nu när hon kom in i den här organiserade verksamheten så vill hon spela bandy hela tiden. Så nu åker vi till allmänhetens åkning då mellan de här träningarna. Så vad tänker du om det? Spontanidrott kontra organiserad idrott?
Men jag tror att spontanidrott eller spontanidrottsytor, där kommer de barnen bara befinna sig som redan är där. Det är ungefär som,
ungefär
nu,
som jag sa.
Ja, ja. Ja, men lite så här, ungefär som nu, friskvårdsbidraget, vem är den till för? Ja, det är till för de som redan är aktiva på gymmet som får ett billigare gymkort. Det drar fortfarande inte dit folk som verkligen behöver gå till gymmet eller liknande. Och jag tror att det är likadant med spontan. Det är jättebra med spontanytor, det är inte det jag säger. Men jag tror att det är den organiserade verksamheten inom våra fantastiska idrottsföreningar som är avgörande för att få barn och ungdomar röra sig mer, och framförallt koppla ihop det med skolan, att när barnen slutar skolan, de som inte går på fritids, då ska nästan 5 ledare från olika föreningar stå där med en minibuss och säga, nu drar vi till och spela lite fotboll eller kör lite gympa eller någonting, att man kopplar ihop det så det inte blir en lucka på 3-4-5 timmar för barn som går hem och inte går på fritids. Det är vad jag tror.
Underbart förslag.
Det låter ju jättepositivt att kunna plocka, att idrottsföreningar ska plocka upp ungdomar direkt i träningen och så vidare. Men en sak som vi faktiskt diskuterade för ett antal år sedan och som var hett, det är ju då skolgympan. Den måste ju, det är helt otroligt att de inte får idrotta mer i skolan. Att man har dragit ner på den tiden, utan den skulle utökas. Det är enda gången vi kan så att säga nästan tvinga ungdomar att träna. Och i och med att spontanidrotten försvinner så är ju gymnastiken i skolan ett otroligt positivt komplement.
Och det här var också intressant, för det går ju att även vid sidan av den skolgympa som man måste ha, så kan man ju också som skola addera saker. Och det pratade vi om förra veckan, Jättestenskolan i Göteborg som la in extra fysisk aktivitet på skolschemat med målsättning att förbättra studieresultat och välmående. Puls för lärande kallar de det, och de har ju fått fin utdelning, inte minst när det gäller skolarbetet. Och då fick vi också ett mejl ifrån, det här var fint, Kul att vi har 13-åriga tjejer som lyssnar på Sporthuset. Tilda Karlsson, 13 år, skriver det. Jag är en tjej som går i årskurs 7 i Nyköping. Min skola är nystartad, Nyköpings enskilda grundskola. Och jag kommer att tänka på en sak när jag lyssnade på ert avsnitt 219. Varje dag har vi minst 45 minuter, alltså varje dag, minst 45 minuter fysisk aktivitet inplanerad. För oss i årskurs 7 har vi 3 idrottslektioner och 2 så kallade fyspass. Och det är en vision som skolan har för att få barn att röra sig mer och kunna koncentrera sig bättre. Jag känner själv att det är en bra del på schemat. Man får mer energi och orkar mer. Och jag tänkte att ni skulle vilja veta det eftersom det var ett ämne som ni tog upp.
Mm. Så är det ju. Jag menar, det är, och tittar vi på all forskning som har gjort med olika projekt med Bunkeflo och sådana saker, så ser man ju, det är så tydligt att skolresultaten blir bättre och miljön i skolan blir lugnare när barn får röra sig fysiskt. Det, jag kan säga, jag tycker det är helt obegripligt att man inte kan prioritera det här mer och kanske förlänga skoldagen med en halvtimme då. Mm. Alltså, ungarna lär inte dö av det, enligt, tänker jag. Ja, mina barn skulle bli jättesura nu när jag kommer hem och säger det. Men, nej, men jag tycker liksom
att,
ja, men liksom, vad, det, eller hur? Det är ju bara, liksom, det är väl inget konstigt. Just när det är så mycket forskning som är kopplat till det här och andra hand som man ser att minnet, det är ju för sig för äldre då, liksom, men man ser att minnet blir bättre. När man gör glostester så såg man ju också att man fick, ja, med lite fysisk aktivitet fick man betydligt bättre resultat, 20% tror jag, såna saker. Så att,
men det är det som är samtidigt så himla tråkigt, att vi är alla överens om detta. Mm. Även de som beslutar noll och ingenting.
Ja.
Alltså det är det, alltså vi alla 100% överensstämmande, eller vi har samma åsikt allihopa och vet hur viktigt det här är. Men sen när det kommer då till kritan och det ska fattas beslut och att vi ska ha idrottsytor, då händer ingenting.
Nej, och det var Jakob Forsmed som ju är andra man, va? Andra person på IKD bakom partiledaren Ebba Busch Thor. Han skickade till oss och han skrev det att politiken har ofta förslag när ohälsa eller skador redan är ett faktum, men missar inte sällan det som gör stor skillnad på sikt, som träning och föreningsliv. Och så skriver han om att han har ett reformförslag, eller de har ett reformförslag om att ladda pengar till ett fritidskort med fritidsaktiviteter. Men det som är så frustrerande och som gör att vi tar upp den nu vecka efter vecka i Sporthuset är ju det som du är inne på, Miro. Alla är överens om problematiken, men ändå händer inget.
Nej, ja, det är fascinerande. Men igen, jag tror med... I slutändan så, ja, alla är överens, men i slutändan när du ska sitta och prioritera det här är intresserad av, eller det här är lagen, då blir det, det är fortfarande för få intressenter som är tillräckligt drivna och intresserade för att ta de här besluten, för man fastnar i de andra mer i andra områden. Sen kanske det är så att vi måste lagstadga för att det ska bli, ja, för att vi ska hända. Det är ungefär som mångfald och jämställdhet och jämlikhet. Mm. Det kanske måste...
Nu säger du lite grann som Peter förra, för ja, ni båda är inne på, nej, lagstiftning är inte bästa, men det kanske måste bli,
ja,
så.
Ja, det, jag tycker att det är hemskt att det ska kunna gå, att det ska behöva vara så för att vi ska göra en förändring, men det kanske är den vägen vi måste. Mm. Men när jag tittar lokalt hos mig i Väsby, som är en kommun på 46 000 invånare, de sakerna som jag har kunnat genomföra tillsammans med de allianskollegorna som vi arbetar med i vårt lokala parti, så går det, om det finns ett intresse.
Och HF Johansson skickade till oss, han heter @idrottspolitik på Twitter. Den politiska diskussionen runt idrotten är dålig, men vi har lite oss själva att skylla. Vi är dåliga på att marknadsföra samhällsnyttan och vi ifrågasätter inte vad RF pysslar med.
Nej. Då byter jag hatt då, från politiker till chef för Stockholms fotbollsförbund.
Ja.
Jag förstår vad han menar. Att vi jobbar mot den politiska sektorn och talar om vilken nytta gör, nu blir det fotbollsspecifikt då, men det är idrott, men vilken nytta gör vi i Stockholms fotbollsförbund för Stockholms barn och ungdomar? Jo, är de inom våra föreningar så då finns det ju studier från Norge där man ser att barn som är med i föreningar, framförallt först är det så att barn som är med och idrottar i föreningar generellt, mm, har lägre psykisk ohälsa än barn som inte är det. Barn som är med i idrottar i lagidrotter har ännu lägre. Mm. Finns, om man vill gå in på Karlstads universitet och titta, finns en rapport om det då. Och det är såna här saker som vi måste hela tiden mantra mot politikerna. Vad gör vi för nytta för barn och ungdomar? Som jag gjorde när jag inledde min politiska liksom embryo. Att jag gick upp och slog näven i bordet och sa, jag ska ta alla mina medlemmar och inte rösta på dig.
Mm.
Som ordförande i en fotbollsförening. Det kanske inte var det mest liksom sådär. Liksom, men till slut så är måttet rågat. Och tittar man i föreningsvärlden och idrotten, alltså shit vad många föräldrar vi är som faktiskt har rösträtt varje år. Vad många vi är. Tänk om vi skulle liksom samla krafter och säga att nu har vi fasen fått nog. Det partiet som ställer sig upp och vågar stå för att man vill liksom driva idrotten. Ja, men vi röstar på dig. Mm. Vi röstar just på dig som person.
När Väsby Hockey gick upp i elitserien, det var en supersensation 1987, ja, mm, så kallades de Vilda Väsby. Jag tycker du passar in bra på det.
Ja, men det är så. Det tycker nog kommunstyrelsens ordförande också som jag har. Som, nej, men man får se, det är ett engagemang, man brinner för det liksom. Mm. Fasen, och, det, alltså, och det är ju det vi gör som jobbar med idrott idag. Vi brinner ju för det här. Det är bara att för att få ett genomslag så måste vi tyvärr sprida graserna. Vi kan inte hålla på och gegga och gräva i gropen ute bland föreningar eller på förbunden eller på RF. Alltså vi måste ut i maktens korridorer. Mm. Och det är, men det är väldigt roligt. Det är väldigt intressant då, måste jag säga.
Snälla Andrea, fortsätt brinn.
Ja, visst. Vi gör det. Man älskar det här. Stort tack för att du var med och debatterade det här viktiga ämnet.
Tack så mycket.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, det var en annorlunda lapp som redovisades senast utav vår sångfågel Jolina. Det var nära att den hamnade hos dig, Jens. Mm. Men så tänkte vi hade ju möte här då, redaktionen. Stormöte. Och kom fram till att Amerikakorren måste ju ta hand om det här. Fast du är ju i och för sig du som är Amerika, va?
Jag är Amerika, men jag håller helt med om att Lars har bättre koll på de amerikanska sporterna än vad jag har.
Så istället vår Amerikakorre som nu hörs ifrån
Skellefteå.
Ja, såklart. Lars Lindberg.
Tack så mycket. Ja, det känns ju väldigt verkligt konstigt, framförallt när Jens är i Nordamerika, det blir ju väldigt märkligt. Men ja, det är ju någonting som ligger mig varmt och hjärtat, så NBA Slam Dunk, det kan jag prata länge om.
Ja, stod det rätt på lappen, Slam Dunk Contest, eller hur, vad är det officiella namnet?
Ja, numera heter det bara Slam Dunk Contest, det började egentligen under ett annat namn, men från och med 1984 så det heter NBA Slam Dunk Contest.
Dunka in den här då.
Oj, vilken övergång. Nej, men så här är det att 1976 så ändrade man regelverket i NBA och gjorde det tillåtet att då göra helt enkelt slam dunks, alltså helt enkelt att dunka genom att trycka ner bollen i korgen. Och från det så föddes ju det här med showmanskapet och artisteriet i att på det spexigaste sättet möjligt kunna placera bollen i korgen. Och det blev ju genom de här slam dunks då, att trycka ner. Nu har jag säkert sett bilder på folk som hoppar upp i korgen och som till och med har brytit sönder den där glasskivan och så. Men 1984 så höll man den första slam dunk-tävlingen då i NBA officiellt sett. Men man kan egentligen säga att när slam dunk-tävlingarna blev stora så började med att det kom fram en kille som heter Spud Webb, som är den nionde kortaste spelaren som någonsin har spelat i NBA. Han är 170 cm lång. Och en basketkorg, den hänger ju 3,05 över marken, så kan man ju räkna ut att den biten ska hoppa då för att komma upp till den där korgen. Men Spud Webb vann då slam dunk-tävlingen 1986 och satte den på kartan. Men sen då 1987 så skedde ju någonting som jag skulle vilja säga att alla som har sett sport någon gång i sitt liv känner till. För det var då som planet Air Jordan lyfte.
There he goes. He goes in straight, goes up in the air. Now he's sideways. Look at the air. Look at the hang time. Look at the flying motion. Look at his head above the rim. That is Air Jordan at his best. It looked like he was in an F-16 that time.
1987 så valde Michael Jordan då att förfina den långa dunken som ju bland annat Julius Erving hade provat på genom att placera en tejpbit på straffkastlinjen. Och alla förundrades lite grann, vad ska han hitta på med det där? Men vissa anade ju, vissa visste, vissa trodde. Och Michael Jordan tog sats över hela planen, hoppade och dunkade från straffkastlinjen. Och Air Jordan var då bekräftat. Och Michael Jordans legacy hade väl börjat skrivas redan där, om än den skulle förfinas några år senare. Sen rullade tävlingen på och under 90-talet så var den stor med stora namn som presenterades i den. Men sen var det först 1999 egentligen när det var ett lockout-år. Man förkortade säsongen i NBA till att spela kortare då för att det blev lockout helt enkelt. Så fansen var ju väldigt sugna på att se Slam Dunk-tävlingen som kom år 2000. Och den skulle göras i Oakland Arena, numera heter den Oracle, i Oakland, Kalifornien. Och då skedde det här.
This crowd wants to see Vince Carter, who told Kenny Smith that he has four dunks that no one has ever seen.
Hey, this guy's moving back on the sideline, NBA players, when he's coming. I don't understand this. This guy is making everybody move back, and he's going to take off on the free throw line from the beginning now. Just lose it right here. I lose it right now, Danny.
All right, here is Vince Carter with his first stop.
Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! Let's go home! Let's go home!
För det var då som Vince Carter, som ju sattes egentligen på den stora basketscenen då, han chockade egentligen hela världen. Han kom till den där tävlingen genom att vara mytogoriserad för att vara en enormt bra dunkare, och sa och läckte lite grann till några journalister att jag ska bjuda på fyra dunkar som världen aldrig någonsin har sett förut. Han började med att göra en bakvänd 360-dunk när man hoppade, alltså snurrade ett varv i luften för att sen dunka, vilket typ aldrig var gjort innan. Sen avslutade han dunktävlingen med att hoppa och hänga sig i armbågen. Vince Carter, som ju är sedd som den bästa dunkaren genom alla tider. Och samma år i OS i Sydney 2000 så leviterade han till helt nya längder då han hoppade över fransmannen Frédéric Weiss, som är 2,18 lång. Och efter det så började egentligen basketsporten att revolutioneras till den graden att man hade ju haft stora skokontrakt innan, och Michael Jordan var ju den som gjorde Air Jordan-skor. Men Vince Carter tog det där till en helt annan nivå och gjorde det mode igen med sneakers i NBA, och gjorde det ännu större. Och då efter det så blev ju Slam Dunk-tävlingarna någonting utöver det vanliga. Sen var det också ett litet glapp, skulle jag vilja säga, fram till året 2016, då det vart en duell mellan Zach LaVine och Aaron Gordon, som också bjöd på såna här dunkar som man aldrig någonsin hade sett. Men Vince Carter var ju den som satte det på kartan, den stora. Och innan det så var det ju Air Jordan som lyfte 1987.
Mission control ready for launch. A highly anticipated slam dunk contest.
And this is what the crowd's been waiting for.
I don't believe what I just saw! I saw man fly!
This building just exploded.
It's over! It's over, ladies and gentlemen! NBA entertainment at its best!
Nej, det är ju vackert. Jag har faktiskt parallellt med att du har berättat här, Lars, och jag YouTube top 10 dunks of NBA slam dunk winners från 2000 till 2018. Man fattar ju att konsten har gått allt mer åt att göra spektakulära dunkar, inte bara dunkar, och att hoppa över någonting verkar ju vara det, något återkommande. Och det är människor, och det är bilar, och det är lådor, och det är flygplan, och det är allt möjligt. Alltså, så det är ju artisteri, men också amerikansk entertainment, så det bara står härliga till.
Det är helt overkligt det de gör. Jag hade en egen fystest, jag är 1,80 lång och det är 3,05 till ringkanten. Så från stillastående skulle man alltid hoppa upp då, så att man hade åtminstone 75 i vertikalhopp även när man var sliten. Jag kämpade hela mitt liv för att jag skulle lyckas dunka, och då gjorde det, men då droppade den ner liksom precis över ringkanten, för det ska ju till en dess till då på den där 75 som jag normalt sett hade för att få i den.
Men Miro, får jag bara fråga, hur högt ungefär hoppar en höjdhoppare, alltså i vertikalhopp?
Nej, jag tror det varierar lite grann. Det bygger ju mycket, mycket mer då på att idag, nu för tiden, så stämmer man inte upp. Det gör man ju lite mer i basket. När man hoppar upp, då stämmer man upp upphoppet lite mer. I flopp och sådär, så springer man ju över sista steget. Så det är svårt att svara på, men jag tror inte de har, ja, kanske någon har 90 vertikalhopp, men inte mer. Och de här basketspelarna med, och även amerikanska fotbollsspelare, det finns ju även det här med att hoppa stillastående längd. Alltså det är helt stört när man själv vet vad man har presterat och tyckte ändå att man hade grym fysik. Man är ju inte i närheten alltså. De är otroliga idrottsmän.
Anledningen till att jag frågade är bara det för att den nya superstjärnan i basket, när han skadad just nu, Zion Williamson, han väger 129 kilo. Han är 2,08 lång och det är sportens nya superstar efter LeBron James och Michael Jordan. Han hoppar alltså 42 tum i vertikalhopp och det är väl då vad blir det? 1,10 ungefär? Ja, det... I vertikalhopp på väg 129 kilo.
Ja, det är helt overkligt. Jag vet inte. Det som jag har sagt, okej, Tommy, du har skrivit med att jag är en bra fystränare. Mm. Men jag skulle aldrig ta på mig att försöka utveckla en sån. Helt omöjligt. De här människan finns inte.
Tack Lars för en utomordentlig bild av Slam Dunk Contest. Nu vet jag inte om du ser kärlekspåsen och olyckspåsen här, Lars. Men Jens gör i alla fall. Han brukar vara skicklig.
Jag ser.
Ja, du gör det. Ska vi, vad tycker ni? Vilken påse kör vi den här veckan? Till nästa vecka? Olycka eller kärlek?
Kärlek
efter kärlek. Basket måste det vara.
Ja, och då så ska vi... Börjar bli lite... Eva-Lena får kanske ta hem den här påsen på renovering. Jag knögglar ner den lite...
Aj.
Lite tokigt ibland i allt för smala väskor. Då ska vi se. Om du tar lappen där, Martin, och håller upp den nära Jens och Lars och Miros kamera, så ska vi se vad det är till nästa vecka.
Wow! Hockey snackar vi, NHL snackar vi, Pittsburgh snackar vi, en av de mest legendariska spelarna, Mario
Lemieux.
Och han kommer ju ifrån
Montreal.
Ja, det är ju Montreal, Sonja.
Hinner du göra en snabb enkät där hos din otroligt trevliga kvinna?
Ja, men jag tror inte hon kommer att ge speciellt mycket, men jag tror det finns väldigt många andra som skulle kunna bidra. Så inte minst Mike Kelly, som är våran NHL-expert på Sportlogic. Han skulle vi nog kunna ta in till att göra den. Det kommer i så fall vara på engelska. Ja. Men jag har svårt att tro att det finns några som skulle kunna göra det bättre än Michael.
Nej, vi hittar ett sätt att spela in det på något sätt så att vi kan få med det till nästa podd.
Du får börja att jag söker till det här kontoret, för jag har ju faktiskt en Lemieux-tröja i rummet intill här.
Tack alla, Lars, Mir och Jens, nya panelgäster nästa vecka, Mario Lemieux på gång. Tack alla lyssnare för att vi gör den här podden tillsammans, alla som haft sina introinspel, Tobias Berggren, Henrik Eneroth, Mange Astenius, Fredrik Norrström, Pontus Karlsson, Mats Jonsson och allt vad ni heter. Det är så underbart att vi kan göra det här tillsammans. Och så fick vi lära känna, eller hur Jens och Miro, Vilda Väsby i politisk fotbollsform här idag också, i form av Andrea Möllerberg.
Ja, funderar faktiskt på värva henne till Karlskrona kommun.
Ja, verkligen, frisk fläkt, underbart. Fler sådana behövs.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Men det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.